Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Here we go. You got to be kidding me. You can't say much other than that.
Välkomna tillbaka till MMA-podden. Vi håller just nu på att gå igenom UFC on ESPN 36, Blahovic vs. Rakic. Det här är del två, så ifall ni satte igång det här avsnittet först, lyssna på avsnittet innan så får ni höra allting. Vi kommer nu att hoppa vidare och jag tycker att vi går direkt till den här lilla kontroversen. Viviana Araujo mot Andrea Lee. Det är i ringhörnan där Andrea Lee har sin pojkvän med sig som då ska ha ropat Dirty Brazilians. Det här har blivit lite av en uppståndelse online. Han själv menar att det har att göra med en ögonpetning, att han tyckte att de liksom fightade smutsigt och att det var det som var själva kommentaren, att det hade ingenting att göra med var de var ifrån. Vad var din tanke om den här kontroversen när den uppstod?
Jag skulle kunna dela upp det i två olika vägar. Jag menar, på ett sätt, alltså jag tycker det är riktigt dumt sagt. Men sen allt sånt som sker i rondvilan. Jag har lite överseende på något sätt. För att din fighter, liksom, du har en minut med dem där du kan liksom titta dem i ögonen och prata med dem. Och du vill hypa upp dem. Och jag kan förstå att det, liksom, det är mycket mer känslor och sånt som kommer fram och man, det blir liksom, saker blir överdrivna. Dumt, alltså du behöver inte säga, alltså dra upp nationaliteten och sånt, så att det kommer dra associationer man inte vill. Vilket är relaterat till min andra punkt. Vad är dealen med Andrea Lees val av män? För att hennes exman innan detta var en nazist som hade nazisttatueringar som hon försvarade. Och sen så gick han och spörde upp henne och hamnade i fängelse, jag tror för typ mordförsök eller någonting sånt ganska allvarligt. Andrea Lee, jag vet inte varför hon hela tiden hittar killar som kan framstå som lite främlingsfientliga. Men man börjar se ett mönster och man undrar snart om hon ska börja till, då kommer hennes nästa kille se ut som att han är tagen direkt från American History X eller? Och sen så kommer... Ja, innan den kom ut. Ja, men din jävla lättkränkta PK-kille, yttrandefrihet. Ja, absolut yttrandefrihet. På samma sätt som jag har yttrandefrihet att kritisera hennes val av män och kritisera hjärndöda rasister. Så, dumt. Det kanske behöver inte bli världens största grej av det. För att jag tror inte att det var jätteilla menat. Jag hoppas inte det i alla fall. Men... ja, verkligen. Alltså, jag är nästan mer typ, alltså, vad är det för killar? Vad är det i killar?
Det här är ju också samma kille som åkte bil i så här 8 timmar istället för att flyga ett flyg där han skulle vara tvungen att ha på sig en mask på grund av covid.
Det är han.
Ja. Så jag vet inte om det är så att hon gick ifrån, för den andra snubben, för folk som har missat det då, så var hon ju tillsammans med en kille och kontroversen där var att man hade sett att han hade ett hakkors intatuerat
och sen SS också, tror jag.
Ja, precis, och det var ju verkligen nazistiska symboler och då kom det väl någon jävla så här sketen ursäkt om att det var det förflutna, men så här, bro, då kan du tatuera över, om du inte står för det längre, bara, du kan bara göra en svart. Den var inte svinstor, så det var inte svårt heller att bara göra som en svart kula liksom där, om man nu vill få bort det. Men Sen resten, precis allting som du berättade, så jag vet inte heller riktigt vad det är hon dras för typ av personer. Men låt oss nu då säga, okej, okay, hennes kille då kanske inte är rasist. Det här kanske bara var verkligen så. Han menade verkligen bara att de var smutsiga och fuska. Liksom. Att det var verkligen bara det han menade. Men fortfarande så är det ju en lustig typ ändå. Med tanke på att så här, jag kommer inte flyga en timme för att jag måste ha mask på mig. Och det går inte. Och hela den grejen. Och verkar ju vara MAGA och QAnon och hela den prylen. Så... Men det är ju frågan om också vad hon är för typ av person. Det kanske är så att det kanske också är en fråga om vem är hon egentligen som hela tiden dras till. Människor som är intresserade av, vad ska vi säga, udda teorier och ren och skär, sjuk jävla, vad ska man säga, folkmord liksom. Att det är det man tatuerar in på armen, då är man ju bara en sjuk människa. Men ja, det är lustig grej. Jag kan väl säga att jag missade matchen, så jag har egentligen bara läst debatten om den diskussionen. Han svarade på det ändå, tyckte jag väl liksom, det var ett rimligt svar han kom med. Han stod för vad han menade och han tyckte att allting handlade om cancel culture. Jag tror inte att folk försöker cancela honom, för jag tror nog inte heller att jättemånga egentligen vet vem han är. Och då blir det svårt att gå in och tycka att det ska vara någon form av cancel culture. Yeah. Men, whatever. Michael Johnson, Alan Patrick, knockout, rond 2. Kul för Johnson. Riktigt roligt.
Alltså, han förtjänar detta. Michael Johnson förtjänar detta. Denna killen, jag tror vi har sagt det många gånger, en av de mest ojämna killarna i UFC som har visat så mycket potential, liksom, men som inte får till det och sådär. Jättekul, jag tycker han förtjänar denna vinsten. Han gick igenom en riktig murderous row, liksom, där han mötte Edson Barboza, Daniel Dariush, Nate Diaz, Dustin Poirier, Khabib, Justin Gaethje. Herregud, alltså, kan du möta? Alltså, finns det någon som har så tufft motstånd? Alltså,
då får vi inte glömma heller. Jag vill verkligen tillägga där också. Han avslutade Dustin Poirier och han är den enda som har skakat Khabib. Vilket är helt otroligt också. Att han är den enda som egentligen har fått så här Khabib att se dödlig ut. Så ja.
Oh ja. Ja, verkligen. Och så det var bara kul att se detta. Jag började bli lite trött på brassarnas blonderade hår. Alltså, är det bara en solidaritet med Oliveira-grej? Alltså,
de tror att det där
det var lite kul i början. Det var kul i början, men nu är det lite typ igen, really? Det kommer bli som du vet att det alltid är någon som kommer ut den där låten, second round knockout. Can't be stopped, can't be moved, can't be dropped. Det blir nya MMA-bingo. Liksom. Okej, här kommer en brassa med blonderat år. Men ja, kul. Alan Patrick är en kille som jag tyckte var lite tråkig. Inte riktigt sticker ut. Han har nu segrat i 4 raka. Blir inte förvånad om han blir klippt efter detta. För jag tycker inte han har gjort jättebra och imponerande avtryck i UFC direkt.
Nej, men
jättekul
inte...
för Michael Johnson.
Ja, och sen jag blir förvånad om Michael Johnson har torskat den här. Bara med tanke på hur ägd Alan Patrick blev av Mason Jones. Och sen liksom där kan man snacka om att ta vägen ut. Så vi petade ögat, det går inte. Och sen tackade Nate i rematchen, det skulle bli, men sen blev den inte av. Och, ja, hela den biten. Jag har inte sett Yandiroba Hill. Det är verkligen de enda två matcherna på det här kortet som jag inte har sett.
Jag såg inte heller.
Nej, men då så.
Men såg du japanen, Tatsuro Taida?
Ja.
Han såg bra ut.
Det gjorde jag.
Jag sa det lite grann innan. Liksom, här har vi en obesegrad kille från Japan. Jag tror det var första rankad av alla flygviktare i Japan och sånt. Och de har många flygviktare. De är lite mindre. Liksom. Den här killen ser riktigt bra ut. Bra toppkontroll. Det var väl 30-27 från alla domare. Liksom. Mot en kille som jag förvisso inte var särskilt bekant med tidigare, men som kom som Contender Series och en vinst i UFC, hur man än vänder och vrider på det. Och jättekul att se lite nytt blod från Japan, och sen att det är i Fyrviks-divisionen som har hettat till lite grann igen, gör det lite mer spännande. Liksom, hade det varit i Bantamvikt hade det varit lite typ, men hur långt kan han ta, det är så mycket konkurrens, men i Fyrviks känns det som typ han är nog en vinst ifrån en topp 15-rankning.
Ja.
Och spännande. Riktigt spännande att se.
Ja, men det var roligt. Och det var nog väldigt roligt också när han skulle prata på engelska. i direkt efter matchen. Det blir väldigt roligt när japaner som egentligen inte kan engelska alls börjar prata, för att det, man hör vad de säger och det är jättefint att de gör det liksom, verkligen. Så jag sitter inte och sågar så, men jag blev väldigt full i skratt när det kom fram, för jag hade aldrig hört han prata överhuvudtaget. Men sen gick han över till japanska och då blir jag alltid lika imponerad, för japanska är ruskigt coolt språk. Kul för Andrei Petrosky, som var den största underdogen på kortet och tog submitta Nick Maximov.
Jag såg inte det komma. Maximov tränar ju med Diaz-bröderna, och man tänker, han kan sin grappling, right? Men Petrosky, men jag tycker han har varit lite av en underdog i typ alla sina matcher, känns det som, men lyckas ändå motbevisa liksom hypen.
Verkligen. Nej, men det är roligt för han, och nu har ju han också en kontroversiell tatuering med tanke på att han har Sovjetloggan tatuerad på revbenet. Det slog mig när han stod och jag bara, just idag, det där är ju en gaddning som just nu inte klingar jättebra. Men den är där och den har han gjort såklart långt innan allt som pågår just nu. Men kul för Petrosky. Roligt och kul också, var ändå så pass underdog placerad som han var, och hypen är ju runt Maximov, som också snackade om att han ville möta Khamzat och liknande, men ja, där har han ju inte mycket att hämta idag med tanke på subben han åkte på utav Petrosky. Så ja, där har vi det. Det var det kortet. Då ska vi hoppa framåt. Vi har en gala nu i helgen. Jo, där var den. Jag tänkte väl att jag hade en till. Vänta, två ska det här.
Men jag förstår om du har glömt den, för det är snus.
Nej, det var inte det. Jag hade öppnat upp en ny flik och så råkade jag stänga ner och så fick jag för mig, men jag hittade den andra fliken, för jag har allting redan inplacerat här på datorn. Ja, okej. Okay. Mm. Det är ett snus main event. Okej, det är Caitlin Chokagian, a.k.a. Holly Holm versus Caitlin Vieira. Och det är för att de har samma stil med att stå och slå i luften och skrika ut sina slag. Möter Caitlin Vieira. Mm. Jag är jättekluven. Jättekluven till den här matchen.
Ja, jag tycker att båda två har visat, vad ska man säga, inte osäkerhet, men det är svårt att riktigt veta exakt vad båda två är, känner jag. Alltså, jag tycker att Holly Holm såg väldigt bra ut i sin match mot Irene Aldana. Men så tyckte jag också att, utan att försöka ta så mycket ifrån Holm, att Aldana hade också lite fel taktik i den matchen och fightades lite sämre än vad jag tycker hon har gjort på sistone.
Ja.
Och sen samma med Caitlin, hon hade så mycket hype. Och sen blev släkt i första rummen av just Irene Aldana. Och sen har varvat in stora förluster sen dess, typ förlorade mot Jana Kunitskaya i match. Jag tycker hon ska ta den matchen, alltså vinna den matchen. Så slog Misha T. Alltså, liksom ojämn. Lite svårt att veta exakt vad hennes tak är. Vad betyder detta för divisionen? Liksom, är det någon som är jättehypad? För att jag menar, jag tror inte vi kommer se Holm i en ny titelmatch.
Nej.
Så, hon är uppe i ålder. Hur gammal är hon nu? Hon är 40. Alltså, från ett rankningsperspektiv så kan jag förstå att detta är en huvudmatch. Nummer 2 mot nummer 5, men Det är jättesvårt att spinna en intressant story kring denna matchen. Så enkelt är det.
Ja. Nej, men det är verkligen det. Jag ser inte Holm ta sig tillbaka till titeln på något vänster, även om hon rider på 2 vinster nu mot Raquel Pennington och Irene Aldana. Hon mötte Amanda Nunes senast i juli 2019. Hon blev avslutad i första ronden. Där var det över. Och det, alltså, hon har blandat och gett. Sen hon vann titeln mot Ronda Rousey. Jag menar, hon gjorde en av de snyggaste, jag ska inte säga skrällarna, men ändå i många MMA-fans ögon så var det en rejäl skräll. Rousey var liksom på toppen av berget. Sen var det de som var mer insatta som ändå tyckte att, men den här tjejen, hon kan verkligen bli ett riktigt problem. Och det pratades redan om innan Holmens hade kommit in i UFC. Och hon gör verkligen en av de mest största skrällarna. Jag minns den fortfarande idag när jag sitter och tittar på den. Jag såg den dagen efter och jag sitter där med en vän och säger bara, Rousey kommer torska. Hon kommer torska. Hon spelar verkligen den här matchen rätt i händerna på Holly Holm. För Holly Holm är en kontringsfighter och hon är en väldigt duktig sådan. Och när då en annan person som inte är striker tror att hon är en bra striker och går rakt fram mot en kontringsfighter och fattar i princip inte varför hon blir prickad och blir bara mega släckt. 59 sekunder in i rond 2 så sitter den där fantastiska huvudsparken. Hon avslutar med några extra slag för att sätta stämpeln på. Sen möter hon Misha Tate och blir submittad i femte ronden. Efter att han i princip vunnit varje rond i mitt minne. Jag har bara sett den matchen en gång så Tate kan absolut ha vunnit rond. Men Tate skräller där och är den som vinner. Sen torskar hon mot Shevchenko, hon torskar mot Derandami. Derandami-matchen kan ju verkligen diskuteras. Vinner mot Betsko Heira, förlorar mot Cyborg, vinner mot Megan Anderson, förlorar mot Amanda Nunes och nu är det två vinster på rad, men jag vet inte. Och sen är det också det här med Vieira som på något sätt liksom ändå snubblar gör hon ju inte mot Irene Aldana, hon var ju toksläckt liksom, men det var ändå den här matchen som liksom var på väg att ge henne den här titelmatchen. Sen vinner hon mot Eubanks, sen torskar hon mot Kunitskaya, nu vann hon mot Tate senast, såg bra ut. Men jag vet inte. Jag tror att det här blir en ganska utdragen femrondare. Det är nog min känsla av det. Och ni vet alla vad jag tycker om femrondare.
Du vet, så fort jag såg att detta var main event tänkte jag att typ, här har vi liksom Paul varje stiende i matchformat. Liksom.
Ja, men de här matcherna, jag kan säga det, när jag kommenterade UFC... När den här typen av matchningar kom där man på något sätt vet det här kommer att pågå i fem ronder och man vet att huvudkortet börjar fyra och man vet att så här, typ sju på morgonen då ska jag liksom tagga till för att snacka om en passiv Jürgen Hamberg, I love this shit, fem ronder liksom, då blir det jobbigt. Så jag är rätt nöjd över att jag kan vakna upp dagen efter och se den här galan efter. Och jag blir inte förvånad två ronder in om jag liksom bryter mot min egen så här regel att gå inte in på sociala medier bara för att ta reda på hur den här slutade så att jag vet. För jag kan se den med gott samvete om jag vet att den tar slut inom typ en rond eller något. Men jag kommer se hela. Det här är en sån här match som jag hade nog... Tråkigt att säga, men jag hade gärna sluppit se den. Men jag kommer se den. Men jag har noll pepp inför den. Och jag vet inte varför jag egentligen har det. För Holly Holm också så här, hon kan ibland briljera. Ibland ser det jättebra ut.
Oh, ja.
Men det känns också som att så här, ritningen är ute. Folk vet, hon är en kontringsfighter. Så det betyder att folk går sällan på. De väntar in henne och då blir det passivitet. Det blir en inväntande match. Holm slår slag i luften och låter mellan varje slag. Och bara för det så hoppas jag nu att vi jinxar den här matchen och istället så blir det liksom ett avslut i rond 1.
Jag har aldrig hoppats att vi har så fel, Paul. Så att, alltså, vet du vilken energi jag får från den här matchen? Nej. Aspen Ladd mot Norma Dumont. Minns du det? Det är coolt. Det är main eventet. Det var... Där har vi början på ditt argument mot femrondsmedlen. Liksom. Ja. Och jag får sån energi från den här matchningen. Hoppas så genuint att jag har fel. Det är väl mer intressant om vi är vinner så att det är ett starkare ansikte i titelbilden. Men jag har jättesvårt att bry mig helt. Jag tycker däremot co-main event kan gott göra main eventet ganska duktigt.
Ja. 100%.
Då har vi... Sydamerikansk derby, Argentina mot Brasilien, Santiago Ponzinibbio mot Michel Pereira, två roliga strikers. Jag tror inte jag har sett någon av dem två i en tråkig match. Superkul, Paul, vilket håll lutar du åt och varför?
Alltså det är svårt. Alltså jag kan verkligen pendla åt båda hållen. Jag ska bara ta fram record på båda två här. För att Ponzinibbio hade ju en tid där han såg sjukt bra ut. Men sen har han den här, han torskar mot Li Jingliang. Okej, första ronden, allting kan hända. Baeza, där jävlar vad han var tvungen att gräva. För att första ronden, det såg inte ut att gå hans väg. Men då satt han, they have to kill me if I'm going to lose. They have to kill me in there. Sen torskar han mot Geoff Neal, delat omslut. Då har vi Pereira som gör galna saker. Men har också de här domslutmatcherna. Och nu har han tre stycken domslutsmatcher. Det är Kaelin Williams, det är Nico Price, det är André Filiao. Alltså, den här är...
Det är killar som är svåra att avsluta.
Ja.
Det är också alltså, det får man ge honom lite cred till. Alltså, de tre killarna går inte ner.
Ja. Så här, jag är extremt kluven. Det kan vara en singla slant för mig, vem som vinner den här. Men det jag däremot tror, det är att den här... Eller jag tror inte. Jag vet att den här matchen har full potential att knipa Fight of the Night. För de här två killarna kommer att gå in och ge allt. Och då blir det, då i min mening spelar ingen roll vem som förlorar. För då har vi ändå fått en sjuk underhållning på vägen. Så jag säger Fight of the Night. Men jag är ärlig att jag är ruskigt kluven till vem som tar det. Pereira kan komma med något spektakulärt. Men Ponzinibbio kan också vara smartare där inne än Pereira. Så det är det som gör det här väldigt, väldigt spännande. Men jag tror att vi kommer få en aggressiv dans där inne. Och det ska bli sjukt kul att se matchen. Har du en solklar vinnare själv eller?
Nej, jag tror inte man kan ha en solklar vinnare i en sån här match. Det som sticker ut för mig som typ största narrativet i detta är att Ponzinibbio är nu 35 år gammal. Han kommer från en förlust. Och visst, det var en split mot Jeff Neal. Det var en jämn match. Och jag måste nog se om den för att se liksom vilket håll jag egentligen lutade. Men detta är nästan hans sista chans, för jag det sån. Och om jag är en förna så ser jag till att fightas en kliniskt disciplinerad match mot en väldigt galen motståndare. Jag tycker att Ponzinibbio har egentligen verktygen som behövs för att vinna denna matchen. Mycket kommer hänga på typ det mentala. Och nu med att alltså, han har förlorat två av sina tre senaste. Så det är liksom verkligen nu eller aldrig. Förlorar han denna kan han fullständigt glömma att han ens kommer i närheten av en titel. Vinner han så ja, han är nog ändå långt ifrån. Men det blir en helt annan känsla över det. Så jag lutar åt Ponzinibbios håll om han gör som han ska. Liksom med det i parentes. På något sätt att om han fightar snart så tycker jag han ska kunna ta det. Men det är så mycket som kan hända i en Pereira-match. Det är jättesvårt att tippa.
Ja, nej, men det är det som gör den spännande. Det är alltid kul med de här matcherna där man inte är på något vänster säker. Vem som tar det. För jag kan se båda vinna. Jag kan se Pereira alltså slå någon skev 360 volt där in och pricka Ponzinibbio. Men jag kan också se Ponzinibbio vara väldigt skarp, vara medveten om vad som sker. Men samtidigt kan det bli en replis med Ying Liang, att det är den här anstormningen. För ibland kan Ponzinibbio i alla fall då få problem när det blir den här stormen snabbt. För att han är den som många gånger kan storma sina motståndare snabbt. Men jag tror att när han hamnar på andra änden av den anstormningen, då kan det vara så att han inte riktigt har vaknat till. Liksom. Så, sjukt spännande match. Alltså, hur som helst, så är det vem som än vinner eller förlorar, så är det här. För mig när jag tittar på kortet så hade det här...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag hade hellre sett det här som main event. Jag hade hellre varit i den här, okej, det kan bli fem ronder mellan Ponzinibbio och Pereira. Men jag är glad att det är en tre rondare, för jag tror att då kommer de ge mer. Jag tror Pereira i en fem rondare kommer att bli liksom väldigt medveten om sin kondition och försöka hålla på den.
Så, ja, det är en bra poäng.
Ja, men galet bra match. Den här är ju den som för mig verkligen sticker ut på kortet. Vidare har vi Jailton Almeida som möter Parker Porter. Nu är vi inne på tungviktarna. Jailton har 15 vinster så här långt. Alla kommer via avslut. 6 knock, 9 sub. Han har förlorat 2 matcher. Han har blivit knockad en gång. Och ett domslut som inte har gått hans väg. Men sist han förlorade var det via domslut. Och det var år 2018. Och sen dess har han bara radat upp alla vinster. Och gör nu andra match i UFC. Han kommer Contender Series vägen. Och där kom han in september 2021. Debuterade i februari i år och då vann han mot Danilo Marquez i första ronden. Parker Porter, han har ett record som är 12 vinster, 5 knock, 3 sub, 4 domslut, förlorat 6 matcher, 3 via knock och 2 via submission. Och han förlorade sin debut i UFC mot Chris Daukes men har sedan dess vunnit 3 matcher på domslut. Oh, det där är intressant. Någon som har vunnit sina senaste 3 på domslut som möter en kille som har vunnit alla på avslut. Jag har lite dålig koll på de här 2 killarna måste jag säga. Så jag vet inte.
Jag har inte alls imponerat särskilt mycket av Parker Porter. Får jag ändå erkänna. Liksom, jag tycker han hade tillfällen att avsluta Chase Sherman som han inte riktigt fick. Han har ju liksom bygden av någon som har gått på McDonald's-dieten. Mm. Han är inte direkt en muskulös tungviktare som så. Jag tror inte att denna matchen kommer i den ordningen heller. Vilket kan vara lite fel. Jag tror faktiskt att det är Chidian Jekwani mot Dusko Todorovic. Men jag är hyfsat säker på att Almeida tar denna. Jag tror han är lite för bra på marken mot någon som inte alls imponerar mig särskilt mycket.
Nej, det är... Då går vi vidare. Yeah. Helt enkelt. Vi har fler matcher.
Nej, detta är inte en wow-gala. Så får vi vara, damer och herrar. Det är ingen wow-gala.
Så är det. Men du, jag lämnar över till ordet till dig då. På Chidi Nukwani och Dusko Todorovic.
Ja, så Chidi Njokwani, han är ju yngre bror till Anthony Njokwani som var i WEC och i UFC. Och båda två tycker jag har väldigt underhållande striking-baserade stilar. Njokwani såg vi ju att UFC blev upp mot Marc-André Barriot på endast 20 sekunder, eller 16 sekunder till och med. Innan det var det i Contender Series, då vann han i tredje ronden och han är på 3 raka vinster, alla på TKO eller knockout. Dusko Todorovic, en kille som visade lite potential men som jag inte nödvändigtvis tycker har levt upp till det. Jag tror detta är en bra match för Njokwani. Jag tycker nog båda två ganska roliga stilar, båda två mycket avslut. Detta kan bli en sådär underradan match. Som kan bli väldigt, väldigt underhållande. Men jag lutar ganska starkt mot Njokwani. Jag tycker han är så otroligt snabb. Liksom hans slagkombinationer är riktigt, riktigt fina. Och så har han en riktigt bra reach. Och liksom långa armar. Jag tror han kommer kunna pricka Todorovic på vägen in. Säkert släcker han i typ andra ronden.
Jag får en känsla att Zlatko lackar nu när han hör dig säga så här om
Dusko.
Han bara, det är bra, vad säger du om Dusko? Ja, alltså Dusko har ju gått 4 matcher i UFC. Han vann sin debut och vann sin senaste, men har torskat 2 däremellan. Senast vann han mot Maki Pitolo. Njokwani, han har just nu, ja, han har bara gått en match i organisationen och vunnit den. Alltså, spännande match att se, helt enkelt. Jag vill se mer av Chidi. Du har ju hypat honom en hel del när vi har snackat på den tidigare. Så jag ser bara fram emot att fortsätta se honom. Vad han kan göra, liksom visa sina skills och allting. För det är svårt att säga när man har vunnit sin debut på 16 sekunder. Det säger ju egentligen allt och egentligen ingenting. Man vet att han kan pricka med bomber. Ja, jag blir inte chockad om han vinner mot Dusko heller. Sorry Zlatko alltså, men ibland måste vi ju kunna gå emot även det du tycker och tänker. En person som jag ser fram emot att se på det här kortet, det är Eric Yaboy Anders som möter Jun Jung Park. Yaboy klev upp till ett tungvikt, gick inte riktigt som han ville där, klev ner, förlorade senast mot André Muniz i första ronden. Han åkte på ett armbar. Och då har vi The Iron Turtle som också förlorade sin senaste match på knock. och har gått 5 stycken matcher i UFC, vunnit 3 och förlorat 2 stycken. Alltså, jag gillar Yaboy. Han är grym i de första ronderna. Jag måste bara stänga balkongen, för nu verkar det som att de drog igång här. 2 sekunder.
Jag kan intyga att jag gillar också Erik Anders. Väldigt mycket.
Det blev lite gräsklippning där, så jag var tvungen att gå och stänga, för det började låta ganska mycket. Hörde du något eller?
Jag hörde faktiskt ingenting, men
bra mick man. Den tar inte upp, det måste vara det. Nej men precis. Yunyong Park, The Iron Turtle, har 13 vinster totalt, 5 knock, 3 sub, förlorat 5 matcher, en via knock och 2 stycken på sub, och förlorade då senast via knock i rond 2. Och åker man på de där knockout-förlusterna, då tror jag att Erik Yaboy kommer att söka den knocken relativt fort. För på sina 14 vinster så har han 8 stycken knockouter. Och det såg riktigt bra ut i början, tycker jag. Men sen blev det tufft. Efter att han mötte Machida så har det liksom varit, ja, har det varit lite tufft. För han torskade 3 matcher på raden. Men jag tycker ändå att han är underhållande. Jag vet inte, det är någonting med Yaboy. Trots att han har mycket förluster på senaste, så tycker jag ändå att det är en rolig fighter att följa.
Oh ja, han är en... Om vi gillar underhållande striking, liksom det är svårt att inte gilla Erik Anders i så fall. Rolig stil. Kanske också en sån här kille som jag inte kommer kunna se nå liksom eliten på något sätt. Men jag tycker att Yunyong Park... Jag har inte varit... Liksom man har totalt glömt hans matcher i UFC, för att det är tyvärr inte den mest underhållande stilen. Liksom. The Iron Turtle är ett bra namn för honom. Han liksom håller väldigt stark toppkontroll och är bra på att mala ner motståndare. Men jag tycker att han har inte riktigt slagit någon av ordentlig rang. Som så. Och jag tror faktiskt att Anders kommer att avsluta honom på fötterna.
Ja, det är svårt att kanske inte se det. Men vad tycker ni? Vem tror ni vinner? Är vi ute och snurrar eller kommer Yunyong Park att åka på förlust? Kommentera gärna på Instagram, och ni hittar den på @MMA-podden. Så får ni delta i diskussionen. Är det någon mer match för dig som sticker ut på kortet?
Jag tycker säga att jag är typ 99% säker på att Joseph Holmes kommer att avsluta Amadovski. Amadovski är en väldigt enformig striker. Medan Joseph Holmes, han har typ jättemånga vinster på submission och senaste naked choke, så jag tror han kommer hyfsat enkelt ta ner Amadovski. Men för mig är det mest intressanta är faktiskt Chase Hooper tillbaka igen. Mm. En kille som imponerade inledningsvis, men som har visat sig var lite mer enformig och lite mindre raffinerad än man trodde. Liksom det fanns höga förhoppningar, men han har inte riktigt levt upp till någon. Nu möter han någon som är lite litande på sitt sätt. Någon som har varvat vinster och förluster i form av brassen Filippo Collares. Jag har inte så bra koll på Collares för att vara helt ärlig. Men jag tycker att Chase Hooper, han visar definitivt potential. Han har en grym... Alltså hans grappling är fantastisk. Och sen frågan är väl, kan han tajta till resten av sitt game? Kan han bli mer komplett? Jag tycker detta är en bra match för att kunna typ avgöra lite grann var han står i divisionen. Och det kan bli kul.
Ja, alltså det intressanta med Chase Hooper, han går ju alltid in i de här vilda slagsmålen. Men nu har han tagit ett litet break. De andra matcherna har han har faktiskt ganska frekvent. Typ 6 månader mellan varje fight. Nu har det gått nästan ett år. Senast han var inne var den 12 juni. Jag ska bara se om han vann eller förlorade den matchen. Han förlorade mot Steve Peterson, Ocho så kallad. Förlorade den, och det är det här som har varit lite grejen där vi som pratade om det. Men det är det stilen han har. Han fightas väldigt galet, han går in i sjuka brawls och han är väldigt ung. Men vill man ha en lång karriär, då ska man inte börja som ung att gå de matcherna. Och han åker oftast på mycket, mycket däng i början av sina matcher. Men nu är det bra att han har tagit en längre paus. Nu kanske han har hunnit gå igenom, liksom öva att lägga till nya verktyg i verktygslådan, slipa på de kunskaperna han har, men också lära sig nytt. Och nu då haft tid för ett camp där han liksom kan implementera allting och bara, kanske, jag ska inte säga briljera, men få fram kanske ett nytt game till den här matchen. För han fyller 23 år, han fyller år i september. Nu möter han då Colares. Så jag varit själv lite när jag såg att han var där på kortet, så kände jag, ja men Chase Hooper, det här vill jag vill kolla in. Se hur han har utvecklats sen sist egentligen. Vad han har gjort sen dess. Så det ska bli kul att kolla in hans match. Men ja, det är väl dem som jag tycker verkar vara det som är intressant för den här galan. Och ni får jättegärna kommentera på Instagram om vi tycker att vi missade någon match och att vi borde pratat mer om den. Det har dykt upp en grej. Ni frågar och frågar och undrar och frågar igen och undrar igen och tycker att när och liksom hur och vad vet du om det här, Paul? Eller Martinez får också säkert frågor konstant hela tiden. Jag får dem varje gång jag går live, så kommer frågan om och om igen. Och varje gång har jag liksom inget svar och ingen vet. Men det verkar som att folk vet något nu. David Tamer ska tydligen vara tillbaka i USADA-poolen. Jag visste inte att han var utanför den, men tydligen så blir han testad. Och USADA-poolen är då doping. Man kontrollerar att fighters inte dopade liksom. Så jag fattar inte om han var tillbaka i den eller att han hade blivit testad igen. Så det låter som att det kan vara så att det kanske är comeback och match på G. Det tycker jag är intressant.
Det verkar som det. Jag tror att just det med USADA, det är snarare att man av viss period av typ inaktivitet så skulle man tas ur den automatiskt. Så det kan man ju förstå för att de ska kunna hålla sina kostnader nere. Men äntligen, ja, precis som dig, Paul, alltså, man får de här frågorna ganska ofta. Och jag är bara riktigt glad att han äntligen är på väg tillbaka. Och ja, jag hoppas bara vi får se han så snart som möjligt. Han är en riktig supertalang. Han har visat det. Hans enda förlust i UFC är liksom mot den regerande mästaren. Mm. Så det säger ganska mycket. Jag vet inte riktigt vem han kan slash borde återvända mot. Jag menar, lättvikt är ju otroligt tättbefolkat. Men jag säger rakt av, jag hade gärna stillmässigt sett han mot Brad Riddell. Jag tycker det är en rättvis återkomst. Rankad på 15:e plats, 2 strikers. Jag ser jättegärna den matchen.
Ja, var var ni rankingen innan? För det kommer inte jag ihåg.
Tamer.
Ja.
Jag minns faktiskt inte heller. Det var ett tag sedan.
Ja, ja, men verkligen.
Så jag är lite osäker där. Men ja, hur som helst, jag tycker med tanke på vad han har åstadkommit förtjänar han faktiskt. Ja, jag tycker det är perfekta motståndare.
Ja. Jag sitter och tittar. Jag drar listan här bara. För jag kan tänka mig att många nu undrar. Men hur ser listan ut? Vi vet ju det finns ingen mästare. Men his name is Charles Oliveira, det vet vi också. Men Brad Riddell 15, precis som du nämnde. Mathieu Gamrot, Dan Hooker, Armand Tsarukyan, Rafael Fitziv, Tony Ferguson har fallit 3 platser sen sist. Vill tillägga det direkt här. Vi ville att han skulle falla kanske egentligen mer, men han är just nu rankad 10. Sen har vi Conor McGregor, Gregory Gillespie, Rafael dos Anjos, Benil Dariush, Michael Chandler, Islam Makhachev, Justin Gaethje, Dustin Poirier 2, och sen har vi då den okrönte mästaren, får vi säga, i Charles Oliveira. Så ser listan ut. Jag tänker mig, bara för att slänga in ett till namn för att inte bara dra det namnet du drog, men Dan Hooker hade också varit intressant, tanke på att han är rankad 13. Gamrot vet jag inte om jag tycker är jättebra, plus att Gamrot har match, va, har jag för mig. Jag har för mig att vi pratar om att Gamrot har match. Så den
Mot
är ändå...
Just det.
Så den är ändå borta från listan. Men Brad Riddell, Dan Hooker, ja, det hade varit intressant. Jag tror inte att han får Tony Ferguson eller Conor McGregor, och jag tror inte att han kommer få fightas inom den ramen av fighters ändå som är rankade liksom, inom topp 10, utan har man varit borta så här länge så ska han nog vara glad ifall han i alla fall får liksom topp 15 eller 13. Så jättekul. Jättekul. Nu får vi bara invänta att det kommer ett officiellt datum för en match. För det är ju bara det vi saknar nu. Att vi får det här att det är spikat. Här är datumet. Här är motståndaren. Han kanske till och med möter en orankad motståndare. Det är inte omöjligt heller. Om ni vet någon sån, släng in i återigen MMA-podden på Instagram. Skriv vem ni tycker borde vinna. Och min vanliga kommentar i slutet är alltid: har vi missat något? Det var en fråga till dig.
om vi har missat något. Nej, inte som jag kommer på. Vi tror nog vi har täckt de flesta punkterna. Vi tog upp Andrea Lees kille, Gustafsson, Excellence, Container. Nej, jag tror nog vi har täckt alla baser.
Ja, för jag kan inte heller komma på att det skulle vara någonting som vi har glömt. Jag satt och tittade igenom lite så här nyheter i morse på morgonen. Vad var det? Jo, såklart. Det är för att vi snör in på vissa grejer. Oliver Enkamp vann i Bellator. Och fick ju en spektakulär vinst. Jag tror aldrig ens att jag hört det där strypet tidigare. Mig vetligt så, jag kanske har missat det, men jag har aldrig hört någon åka på det där. Men det var jättesnyggt. Jag har inte sett hela matchen, men avslutet var ju fantastiskt. Från att liksom bokstavligen misslyckas med en hälspark, så sätter han det där. Och det är ju bara att, alltså, hatten av för att lyckas sätta det strypet när man misslyckas med en spark. Och det där visar ju också hur obehaglig Oliver Enkamp är på något sätt. Att när sparken inte sitter, 10 sekunder senare kan du lika gärna klappa. Så ja, där har ni det. När du får en spark mot huvudet, se upp för vad som kommer när ni landar på marken. Men snyggt. Såg du hela matchen?
Nej, jag såg inte hela. Det är hela svårt att se Bellator på ett lagligt sätt i Sverige. Liksom. Men snyggt gjort av honom. Det enda jag skulle säga kanske är att jag kan tycka att han blir nedtagen lite för ofta. Han får då förvisso att funka. Liksom. Absolut. Men jag skulle kanske vilja se lite mer, för man vet inte när man möter de här riktigt jobbiga brottarna som hittar ett sätt att bara hålla den positionen.
Ja.
Liksom. Men snyggt av, alltså, att kunna, för att, helt ärligt, det gick inte jättebra för han i den matchen utifrån det jag såg liksom, och så, och sen att vända det från vad som hade kunnat bli förlust på domslut till, till ett avslut. Riktigt, riktigt bra. Det säger väldigt mycket om hans fighter riktigt. Och ja, jag är bara glad att se han vinna. Klättrar lite grann i Bellator ranking. Och ja, så får vi se vem man möter här näst. Det är liksom, Bellator har en hyfsat bra welterweight-division, så det kommer inte vara jättelätt att stiga upp, men jag tror nog att Oliver kan stiga en hel del i deras ranking.
Nej, men det skulle inte förvåna mig heller. Verkligen. Han torskat en match, eller är det så att han inte torskat någon match i Bellator?
Han har förlorat en mot en som typisk typ amerikansk brottare, jag glömde vad han heter just nu. Men det var inte enda förlust i Bellator annars. Och han har alla hans vinster på avslut.
Det är riktigt, riktigt bra jobbat. En sak till. Jag vet inte om du lyssnade på nyhetssvepet, men har du sett videon med Israel Adesanya när han kollar på senaste UFC? Eller inte senaste, utan den numrerade med Charles Oliveira och det här.
Ja, hans reaktion. Det är riktigt, riktigt kul att se.
Men såg du också vad han sa om Charles Oliveira? Han lägger sig ner. Du ser, min konspiration. Det är fler som är på den linjen.
Just det, ja, där ser ni. Och både jag och Adesanya tycker likadant. Det kan ligga någonting i det. Och just det, en grej som jag nyligen skrev upp innan. Bara en liten shoutout snabbt till Ali Talib från Malmö. 6-0 från Redline. Har fått titelmatch nu i UAE Warriors. Jag tror han vinner den också. Han har varit enligt mig en av de mest lovande talangerna vi har i Sverige, men som inte har kanske synt och hört nog.
Nej.
Han kan gå långt. Han är ett spelat monster. Liksom. Han ser riktigt, riktigt bra ut. Och en snabb shoutout också till någon som jag säkert lyssnar på detta, men vars namn jag inte minns, eller så sa han inte det. Jag och Stefan Rummare testade på ett fan till MMA-podden i Linköping. Han var full som en kastrull, men jättesnäll och schysst och hade väldigt mycket fina saker att säga. Jag tror inte du sa ditt namn till mig, homie, men shout out till dig, du vet vem du är.
Ja, där har ni det. Ni finns överallt. Och härligt att ni gillar podden. Sprid budskapet vidare bara. Och glöm inte heller, om ni gillar det här, lyssna på Öppet sinne. Och gillar ni den andra rösten, missa absolut inte Vad är dealen heller. Men för att avsluta på korrekt sätt, var följer man dig och din kattson?
Så min kattson kan ni se på mitt personliga konto @bmsteb. Han är nyklippt, så ska jag lägga upp lite bilder och video på honom sen. Allt MMA-relaterat kan ni hitta på @vendelmartinez, och sen såklart Vad är dealen på Vad av dealen.
Snyggt. Mig hittar ni på @pauldelvalle, och sen hittar ni då Öppet sinne, som jag sagt tidigare. Och i förra avsnittet så länkade jag även i bion för Josefin Knutsson avsnittet. Så glöm inte att lyssna in det, så får ni höra lite om henne också. Med det så får vi säga dela podden. Kom ihåg att ni kan bli Patreon också och stötta podden på patreon.com/MMA-podden. Så hörs vi snart igen. Tack för den här gången. Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.